Ambassadör Malik säger att Khomeinis regim är den enda legala i Iran. Och han tror inte att den tekniska utvecklingen i landet kommer att bromsas. Och han tror att svenska företag som har riktiga kontrakt kommer att få tillbaka de pengar som de har investerat i Iran.
Why should it be difficult for the Swedes in that respect? I don't see any problems if they have legitimate contracts and if they have business over there. I think when situation goes back to normal, everything will go back to normal again.
Och vad som exakt menas med riktiga kontrakt, det kunde ambassadör Issa Malik dock inte definiera. Ambassadör Malik, som nu har erkänt den nya regimen, han har under sina 3-4 år i Sverige blivit föremål för en lång rad demonstrationer av iranska studenter. Hur ser nu de här studenterna i Sverige idag på ambassadören och hans helomvändning?
Hur ser ni på det här med att ambassaden idag har gått över på Khomeinis sida?
Vi tror det är bra och vi hälsar ambassadören och alla ambassadtjänstemän att de är i folkets sida. Igår vi tänkte att de är fiender, men idag de är våra vän.
Så trots att ni har demonstrerat mot ambassadören och ambassaden tidigare under shahens tid och även ockuperat den, så ser ni dem som vänner nu?
Ja, därför vi kan glömma när de är i folkets sida. Vi var mot dem därför de var med shah.
Och det Sahbar Egrade intervjuad av Roger Elmeberg.
Och så här låter det från Sydsverige den 17 februari 1979.
Vad som är värst nu, det är väl för lantbrukarna och för de mindre byar som alltså är helt isolerade, och lantbrukare som har mycket djur som har det svårt. För de tror jag det är väldigt svårt. Och man försöker nu sätta in väldigt stora militära resurser för att hjälpa de isolerade samhällena. Man har väl 25-tal bandvagnar igång och man har fler på väg från hela södra Sverige. Ett 10-tal helikoptrar går i skytteltrafik med proviant och hämtar sjuka människor till sjukvården.
Men lantbrukarna lider ändå nöd och deras djur.
Det gör de, men det är alltså inte bara lantbrukarna. Vi kan ta ett exempel ett par kilometer söder om Malmö. Där ligger ett litet samhälle som heter Jesse med 500 hushåll. De har varit isolerade sedan i onsdags. Och det är bara ett par kilometer från den kvarts miljonstaden Malmö.
Har du talat med några människor där?
Det har jag gjort, ja. De har gått telefonkedjor i Jesse idag. Sen har de själva ordnat helikoptertransport med mat, så de har fått mat idag. Det är också problem i Öresund att två stadsisbrytare nu går, för Öresundsfärjorna har suttit fast i isen hela dagen.
Och det är ingen hopp om någon bättring?
Ja, blåsten har meteorologerna sagt att den ska hålla i sig tyvärr fram till imorgon middag ungefär.
Sen skulle det alltså finnas möjligheter att det ljusnar över Skåne igen?
Ja, men sen återstår ju ett uppröjningsarbete som ju kommer att ta flera dagar. E6-an från Malmö och norrut har ju snö som ligger 4-5 meter höga drivor. Det är ofattbart om man inte har sett det. Alltså. Man kan inte förstå det här riktigt om man inte själv har sett all den snön.
Nej, vi får försöka att föreställa oss här uppe. Tack ska du ha, Karsten.
Tack själv.
Och hälsa lokalradiolyssnarna.
Ska vi göra.
Karsten Eriks, alltså vid Radio Malmöhus. Vi har fått en intervju också från vår reporter i Kristianstad som har talat med Claes Einarsson i Baldringstorp som ligger utanför Ystad. En lantbrukare som är isolerad med sina djur.
Jag har varit ensam i Fyrading.
Fyrading, hur har du kunnat få mat under den tiden då?
Vi är beredda på att bli insnöd, så vi har haft upplag idag. Vi skickar bud med en sån här snövespor.
Så du har fått militärhjälp för att få hem maten då?
Ja, lite bröd och sånt har vi fått nu till kväll, ja. Mjöl, jäst.
Du har ett lantbruk, du har djur också. Hur går det med mjölkleveranser och sånt där?
I förrgår fick vi tappa ut 800 kilo sen igår. Och idag har vi lämnat mjölk.
Så du har kunnat lämna den alltså? Vilket? Du har kunnat lämna mjölk alltså?
Ja, mjölkarbetarna har varit här med skåret från Högsta. Kalle Piper har kört för och flugat hit tankbilen.
Men foder till dina djur, hur har du fått tag på det då? Har du haft det hemma eller?
Vi hade tur och fick hem plastfoder i tisdags, sista dagen innan snöstormen. Så nu klarar vi oss nog till mig nästa vecka i alla fall.
Men längre än en vecka till kan du inte vara insnöad då?
Sen började det bli kris, ja.
Är det här det värsta snövädret du har varit med om?
Det lär nog vara, ja.
Lantbrukare Claes Einarsson i Baldringstorp, alltså intervjuad av Anita Jekander. Jag har satt ihop en speciell väderprognos för Skåne.
Och den säger att väderläget i Skåne kommer att förvärras ytterligare. Sent ikväll drar nämligen ett nytt snöområde in över Skåne från Polen. I samband med snön ökar vindarna till stormstyrka och det kommer att blåsa upp emot 25 meter per sekund. SMHI varnar för att läget i Skåne kommer att bli ytterst besvärligt i natt. Men man räknar med att snöfallet upphör framåt morgonen, då också vinden väntas avta något.
Den viktigaste nyheten den 17 februari är dock den här.
Dagens Eko. Kinesiska styrkor har gått till anfall mot Vietnam. Kina har inlett en bred militär offensiv in i Vietnam idag. Radion i Hanoi säger att flygplan, stridsvagnar och många kinesiska divisioner deltar i attacken. Och Hanoi-radion vädjar ikväll till FN, till Sovjetunionen och till en rad andra socialistländer om hjälp att stoppa den kinesiska offensiven. Här är vår korrespondent i Hongkong.
Kinesiska trupper har redan trängt in åtminstone 10 kilometer i Vietnam. Staden Lao Cai vid gränsen har intagits, liksom flera mindre städer. Vietnamesiska styrkor befinner sig på reträtt och flyktingar drar söderut på vägarna. Uppgifterna kommer huvudsakligen från Vietnam och från en japansk kommunisttidning som meddelar att offensiven inleddes idag i gryningen med att hela gränsområdet häftigt besköts från kinesisk sida. Officiellt har Kina ingenting sagt om offensiven ännu, men nyhetsbyrån Nya Kina aviserar att en kungörelse ska komma i natt som har att göra med situationen Kina-Vietnam. Enligt vad japanska journalister inhämtat i den kinesiska huvudstaden så är avsikten med attacken inte att vinna terräng. Det tog istället bara fråga om att, som kinesiske vicepremiärminister Deng Xiaoping flera gånger varnat för, ge Vietnam en läxa, även om det är förbundet med stora risker. Den kinesiska offensiven nu lär ha beslutats i onsdags, men är av allt att döma noggrant planlagd. Uppbyggnaden av truppstyrkorna vid gränsen har pågått flera månader. Man vet att det finns omkring en halv miljon man kinesiska trupper i de båda gränsprovinserna, 170 000 omedelbart vid gränsen. Där har också förlagts 700 stridsflygplan av de föråldrade typerna MiG-17 och MiG-19. Enligt Vietnam deltar nu stora kinesiska truppstyrkor i anfallet och det har hjälp av flyg och stridsvagnar. Vietnameserna hävdar att de kämpar häftigt och att de inte ska ge sig förrän den sista kinesiska soldaten har lämnat Vietnam. Samtidigt vädjar Vietnam till FNs säkerhetsråd, till Sovjetunionen och till ett stort antal socialistländer. Vietnam har sedan november förra året en vänskapspakt med Sovjetunionen. Kina är säkert inte omedvetet om risken att Sovjetunionen nu kan bispringa Vietnam och falla kineserna i ryggen vid gränsen i norr. Det har också rapporterats för en tid sedan att kineserna i förberedelse för en sån eventualitet utrymt städer i norr. Samtidigt har man utrymt stora områden vid gränsen till Vietnam där det har skapats ett ingenmansland. De kinesiska tidningarna har den senaste tiden förberett befolkningen på vad som skulle komma att ske. En tidning som rapporterade om vad som kallades vietnamesiska provokationer förklarade idag: om detta kan tolereras, vad skulle vi då inte kunna tåla? Men tidningen förklarade att nu var det slut på tålamodet. Vietnam skulle straffas för gränsintermezzon mot Kina och för invasionen i januari mot Kampuchea. Från kinesisk sida har man troligen tänkt sig en kort men effektiv straffexpedition efter den vietnamesiska invasionen in i Kambodja. Men om det kan bli fråga om en begränsad aktion vet man ännu inte. Genom händelserna nu har starka krafter satts i rörelse och situationen i denna del av världen är allvarlig. Rolf Söderberg, Hongkong.
Och nyheter dagen efter, alltså den 18 februari 1979.
Kinas framryckning i Vietnam fortsätter. I den kinesiska kommunistpartitidningen Folkets Dagblad sägs dock att Kina inte vill ha en enda tum av Vietnams territorium och att Kina kommer att dra tillbaka sina styrkor från Vietnam så snart som det heter, de vietnamesiska angriparna har drivits tillbaka. Radion i Hanoi hävdar att kineserna har beskjutit tättbefolkade gränsbyar och att kinesiska invasionsstyrkor har trängt in 50 kilometer på vietnamesiskt område. Det kinesiska anfallet har satts in längs hela gränsen mot Vietnam och styrkorna stöds av artilleri och flyg. Enligt militära källor i Thailand som citeras av den japanska nyhetsbyrån Kyodo har Vietnam omkring 100 000 soldater vid gränsen mot Kina och ytterligare 200 000 man och 700 stridsflygplan finns förlagda i närheten av gränsen. Sovjetunionen som har undertecknat en försvarspakt med Vietnam rapporterar om kriget i den officiella pressen men det har inte getts några antydningar om att Sovjet skulle ingripa. Två sovjetiska spaningsplan har dock observerats under flygning mot Vietnam, rapporterade japanska försvarsdepartementet. Planen observerades mellan Japan och Sydkorea och var troligen på väg mot den kinesisk-vietnamesiska gränsen, hette det.
Omfattande kinesiska offensiv som inleddes igår över hela den nära 100 mil långa gränsen till Vietnam tyckte hittills vara framgångsrik. Hanoi-radion har sagt att de attackerande styrkorna förorsakat stora förluster i manskap och materiel för det vietnamesiska folket, medan Kina skulle ha förlorat 46 stridsvagnar och hundratals soldater. Hanoi hävdar att den kinesiska attacken på sina ställen stoppats upp, men andra uppgifter ger vid handen att kinesiska trupper nu opererar 15 kilometer in på vietnamesiskt territorium. Utländska journalister som varit i närheten av stridsområdet berättar att vägarna ligger tomma med undantag för en flyktingström som söker sig söderut. Husen längs vägarna gapar också tomma och från fronten hörs ett öronbedövande buller av tungt artilleri. I Vietnams huvudstad Hanoi deltar idag tusentals människor i massmöten där den kinesiska invasionen kraftigt fördöms och där folket lovar stödja den vietnamesiska regeringen vad som än händer. I Peking däremot råder det lugn och det finns få tecken på att landet befinner sig i krig. Vid den vietnamesiska ambassaden har plakat satt upp som ger motsidans version av händelseförloppet. Och vid den sovjetiska ambassaden har de massiva järngrindarna idag stängt. Den kinesiska nyhetsbyrån ger inga meddelanden om stridsoperationerna, men Peking antyder att den offensiv som nu inleds ska bli en kortvarig operation. Efter att de kinesiska trupperna slagit tillbaka det vietnamesiska så långt som nödvändigt kommer det att återuppta en strikt vakthållning av det egna landet, heter det i Folkets Dagblad. Kina nämner i sammanhanget inte ett ord om Kampuchea utan hävdar att offensiven enbart tillkommit för att stoppa vietnamesiska gränskränkningar mot Kina. Vietnam kämpar nu på två fronter. De vietnamesiska styrkorna i Kampuchea har för en tid sedan förstärkts kraftigt eftersom den störtade Pol Pot-regimens soldater som har Kinas stöd nu behärskar stora djungelområden. Vid fronten i norr har Vietnam truppstyrkor som till antalet är vida underlägsna det kinesiska. En del bedömare anser att Kina företar sin offensiv nu för att söka tvinga vietnameserna att lämna Kampuchea. Runt om i Asien fördöms den kinesiska inmarschen i Vietnam som man tidigare fördömt den vietnamesiska invasionen in i Kampuchea. Det finns en oro för att konflikten kan komma att utvidgas genom en sovjetisk intervention, men samtidigt tror bedömare här att Kinas avsikt enbart är en kort, snabb aktion och att trupperna drar sig tillbaka innan Sovjetunionen eventuellt finner anledning att inskrida. Det finns hittills inga tecken på att Hanoi kommer att gå med på Kinas krav från igår om förhandlingar. En vietnamesisk diplomat säger att Vietnam för närvarande inte har annat val än att försvara sig. Rolf Söderberg, Hongkong.
Man räknar med att kineserna ska dra sig tillbaka innan Sovjetunionen eventuellt inskrider, sa Rolf Söderberg. Och reaktionerna i Sovjetunionen på Kinas anfall mot Vietnam är förstås häftiga nu. Radio, tv och tidningar med partiorganet Pravda i spetsen fördömer attacken. Och igår kväll så iscensattes snabbt stora demonstrationer utanför den kinesiska ambassaden i Moskva. Här är vår korrespondent.
Det var så gott som omedelbart efter det att Moskva-televisionen igår kväll hade rapporterat om den kinesiska aktionen som drygt 500 personer, huvudsakligen studenter från universitetet, samlades utanför den kinesiska ambassaden här och protesterade med högljudda slogans. Ett stort polisuppbåd hade också samlats på Vänskapsgatan där ambassaden ligger, men förhöll sig passiv. Och det är troligt att den här demonstrationen var organiserad. Den pågick till långt fram på natten, men idag på förmiddagen har polisen slagit en ring kring ambassaden där också flera civilklädda KGB-officerare befinner sig och all biltrafik i kvarteret är avstängd. När jag för någon timme sedan åkte därifrån mötte jag ytterligare tre busslaster med poliser på väg mot ambassaden.
Och här är lite mera nyheter om snösituationen i Sydsverige den 18 februari 1979.
Jag rapporterar från snökatastrofen i Skåne. Den blir bara värre och värre, rapporterar de där nere. Nu vräker snön ner igen. Och Danmark, där är hela landet igenproppat av snön. Det finns inga möjligheter att ta sig fram från Sverige till kontinenten. Landvägen i alla fall, både båtar och tåg och bilar. Allting står stilla. Men här är Skåne.
Ja, läget har alltså ytterligare förvärrats i Sydsverige. Nu är så gott som hela Skåne drabbat av snö och vädret. Alla mindre vägar i östra Skåne och i Malmöhus län är stängda på grund av drivbildning. Och Vägverket kämpar för att hålla åtminstone de stora vägarna något för när framkomliga. Flygvapnets helikoptrar får nu undsätta isolerade människor som är i behov av omedelbar läkarvård. Trelleborg är åter i princip isolerat från omvärlden. Igår eftermiddag fastnade en konvoj på ett par hundra bilar på vägen mellan Trelleborg och Svedala. Och de hundratals människor som satt i dessa bilar fick evakueras med hjälp av helikopter. Ingvar Krok från Ängelholm är en av dem som var med i konvojen och han berättar så här.
Ja, vi deltog i en konvoj från Skurup, tror jag det var, och mot Trelleborg. Och 3 kilometer utanför Trelleborg blev vi fast i snön. Inte vi, men de bilar som var framför. Och det gjorde att hela konvojen, eller den del av konvojen där vi var, blev stopp på och vi fick sitta i snön till mörkrets inbrott igår kväll. Då blev vi borrade av polisen att lämna bussen och vi samlades upp i en skola. Och därifrån evakuerades vi med helikopter till sporthall till Trelleborg. Där vi samlades upp i sporthallen. De ordnade inkvartering på olika ställen på ett mycket elegant sätt. Ett mycket lugnande besked för att det går ingen som helst nöd på oss.
Ja, så ligger det alltså till i Skåne. Anita Jekander är vår reporter vid snöyran. Snön vräker ner och den hårda vinden håller i sig. Fast vädertjänsten har ställt utsikt bättre väder i början av veckan. Men Vägverket säger att det kommer att ta minst 10 dagar att gräva fram allting som har snöat in i snön. Gårdar och bilar och allting och få vägarna framkomliga.
Och nu flyttar vi oss fram till tisdagen den 6 mars. Och tittar på läget Kina och Vietnam. Alltså 6 mars 1979.
Nam är alltså berett att förhandla om fred med Kina under förutsättning att alla kinesiska soldater verkligen dras tillbaka från vietnamesiskt område. Men samtidigt som Hanoi-radion idag meddelade att Vietnam är villigt att förhandla så upprepades också beskedet att Vietnam mobiliserar alla sina resurser. I den händelse att Kinas löfte att ta hem trupperna skulle vara en skenmanöver.
Hanoi är villigt att förhandla såvida alla kinesiska trupper verkligen lämnar vietnamesiskt territorium. Men om det inte sker så står Vietnam redo att slåss och fortsätta kriget. Det är inte första gången som Vietnam förklarar sin förhandlingsvilja, men det är första gången efter Pekings besked igår om att de kinesiska trupperna är på väg att dra sig tillbaka från Vietnam. Budskapet från Hanoi bör därför rimligen betyda att man tillåter kineserna en ordnad reträtt och att kriget därför inte förlängs. Peking, som också i morgontidningarna imorgon kommer att upprepa sina krav på förhandlingar, har sagt att man där ska diskutera gränsdragningar. Någonting sånt nämner inte Hanoi-radion utan talar om att kineserna måste dra sig tillbaka till de gränser som är accepterade. Här ligger fröet till fortsatta disputer. Det kan väntas att de kinesiska trupperna stannar kvar i områden som båda sidorna gör anspråk på, bland annat bergen omkring det så kallade vänskapspasset. Budskapet från Hanoi idag tycks bekräfta att de kinesiska trupperna verkligen är i färd med att dra sig tillbaka. I Peking har förmodats att större delen av trupperna redan befinner sig på den kinesiska sidan gränsen. Det finns inga färska stridsrapporter. Vad som inrapporterats är 2 dygn gammalt och berättar om strider kring Langson som kineserna troligen intog redan i fredags förra veckan. Det står klart redan nu att båda sidor kommer att tillskriva sig segern i kriget. Kineserna anser sig lyckligt ha slutfört operationen att ge Vietnam en kraftig läxa för gränsreder och för vietnamesiskt inträngande i grannlandet Kampuchea. Vietnam, som vänt sig till världsopinionen för att utöva påtryckningar på Peking, rapporterar att de kinesiska trupperna nu tvingas lämna landet. Samtidigt skrev man i Hanoi skyddsrum inför en eventuell kinesisk flygattack, men befolkningen rapporterar att ta det lugnt. Kriget i Vietnam tycks vara över. Rolf Söderberg, Hongkong.
Söndagen den 1 april 1979. Ja, så har det alltså inträffat en sak som absolut inte skulle få inträffa. Historiens första riktiga kärnkrafts olycka. Det var det för ungefär en vecka sedan i staden Harrisburg i Pennsylvania. Jag kan läsa här i Göteborgsposten söndagen den 1 april 1979. I ett ohyggligt lopp med tiden kämpar nu amerikanska kärnkraftsexperter för att undvika den mest förödande kärnkraftsolyckan i historien. Den amerikanska kärnkraftsinspektionen i Washington meddelade på lördagen att man ännu inte kan utesluta att uranet smälter ned i kärnkraftsverket i Pennsylvania. Skulle uranet smälta ner innebär detta att en kärnkraftsexplosion jämförbart med en atombombsexplosion inträffar. Den värsta olyckan i USA:s kärnkraftshistoria visar sig alltså vara av mycket allvarligare karaktär än vad både kärnkraftsinspektionen och storindustri från början vill att erkänna. Vi ska höra vad radion har att säga klockan 16 idag.
Och här är Ekoredaktionen. Kärnkraftsolyckan i USA. Imorgon eller på tisdag ska teknikerna försöka ta itu med den gasbubbla i kärnreaktorn som hindrar kylvattnet att komma fram. Den amerikanska kärnkraftsinspektionen säger att det finns tre olika metoder och att alla tre innebär risk för explosion eller nedsmältning av kärnan, en så kallad härdsmälta. Inspektionen anser att det vore klokt att evakuera befolkningen inom 30 kilometers radie från kärnkraftverket innan arbetet med gasbubblan inleds. Vår korrespondent i Washington rapporterar att uppgifterna om tillståndet i reaktorn är mycket osäkra. Kraftbolaget som äger verket och kärnkraftsinspektionen gör helt olika bedömningar. Kraftbolagets uttalanden är betydligt mer lugnande än inspektionens. Och idag på förmiddagen uppger källor i Washington enligt nyhetsbyrån AFP att spår av de mycket radioaktiva ämnena cesium-137 och strontium-90 har hittats i kylsystemet i den havererade reaktorn. I tidigare prover på kylvattnet har man inte funnit de här ämnena. Cesium och strontium avger radioaktivitet under mycket lång tid. Uppgifterna har inte bekräftats officiellt.
Den 2 april klockan 18.
Och vi fortsätter med kärnkraftolyckan i Harrisburg i Pennsylvania. Huvudproblemet, gasbubblan inne i kärnkraftverket som har hindrat effektiv kylning av reaktorbränslet och som varit ett hot, inneburit ett hot för explosioner. Den bubblan har nu minskat dramatiskt, meddelar man från USA. En direkt rapport från Olle Stenholm.
Ja, den radioaktiva gasbubblan inne i reaktorn i kärnkraftverket vid Harrisburg i Pennsylvania har minskat dramatiskt i storlek. Det tillkännagav den amerikanska kärnkraftsinspektionen för en liten stund sedan. Inspektionen sa också att temperaturen inne i den överhettade reaktorkärnan fortsätter att sjunka. Redan innan kärnkraftsinspektionen kom med sitt tillkännagivande hade Metropolitan Edison Company, som äger kärnkraftverket, sagt att gasbubblan nästan försvunnit och att den slutliga nedkylningen av reaktorn inletts. Det råder alltså just nu en stämning av lättnad och optimism bland de som jobbat och jobbar dag och natt med att försöka förhindra en stor explosions- och strålningsolycka. Risken för att reaktorhärden ska smälta och frigöra stora mängder radioaktiv strålning tycks ha minskat. Den risken har de senaste dagarna visserligen inte bedömt som överhängande men ändå som fullt möjlig. Ännu är uppgifterna om i hur stor omfattning som gasbubblan i reaktorn har upplöst knapphändiga och det har inte framgått om bubblans dramatiska minskning är resultatet av medvetna mänskliga ansträngningar eller något som hänt till teknikernas stora överraskning. Redan innan uppgifterna om gasbubblans minskning kom hade kärnkraftteknikerna börjat installera gasblandare vid reaktorn för att försöka blanda det explosiva vätet i gasbubblan med syre. Därigenom skulle risken för att gasbubblan exploderar minska, samtidigt bildas vatten som kan användas till att öka kylvattenmängden i reaktorn. Men ingen har påstått att gasbubblan är helt borta eller att problemet med den är löst. Planläggningen de senaste dagarna har ju helt inriktats på att hitta den minst farliga metoden att få bort bubblan. Teknikerna har fruktat att det inte skulle kunna ske utan att kylningen av reaktorn hindrades eller upphörde helt. Myndigheterna har också förberett evakuering av över 600 000 människor inför försöket att få bort gasen. Men nu har alltså bubblan redan minskat tydligen av sig själv och kärnkraftsexperterna gör just nu en ljusare bedömning av läget i Harrisburg än de gjort någon gång sedan de blev medvetna om den radioaktiva gasbubblans existens. Olle Stenholm, Washington.
Och Ekot följer förstås utvecklingen vid kärnkraftverket i Pennsylvania i våra kommande nyhetssändningar klockan 20 och 23 P3 och kvällsekot klockan 22.
I Sovjet har massmedia publicerat uppgifter om den amerikanska kärnkraftsolyckan. Men samtidigt förklarar sovjetiska vetenskapsmän att man i Sovjetunionen har bemästrat de tekniska problemen. Både vad gäller själva kärnkraftverken och förvaringen av radioaktivt avfall. Men det finns uppgifter om att åtminstone en allvarlig olycka har inträffat vid ett sovjetiskt kärnkraftverk med ett hundratal dödsoffer.
Det är en händelse som ser ut som en tanke att partiorganet Pravda just idag på sin första sida publicerar en artikel om hur förträffligt det stora kärnkraftverket i Leningrad fungerar. Det är en ur säkerhetssynpunkt helt betryggande anläggning, säger chefen för Leningradverket Nikolaj Lokonin. Några officiella uppgifter om kärnkraftolyckor motsvarande den i USA har aldrig publicerats här. Men amerikanska CIA tror sig veta att det 1958 vid ett kärnkraftverk i Oral hände en olycka som krävde bortemot 100 dödsoffer. Och uppgifterna har sedermera verifierats av den till utlandet flyktade sovjetiske biologen Shores Medvedev. Kärnkraftverket i Leningrad har varit i bruk i 5 år och hela tiden fungerat oklanderligt, sägs det. Och sidor ska man ta i bruk ytterligare 2 reaktorer och verket blir då världens största, som ska förse inte bara Leningradområdet utan också Baltikum och stora delar av Centralryssland med kärnkraft. Utöver Leningradverket finns för närvarande ytterligare 5 eller 6 kärnkraftverk i Sovjet och fram till 1980 ska sammanlagt 10 verk vara i bruk. Någon riktig debatt om riskerna med kärnkraften förs inte i Sovjet, men till de här som har varnat hör bland andra fjolårets Nobelpristagare Pyotr Kapitsa, fastän han i stort sett har talat för döva öron. Kärnkraftexperter här säger att förvaringen av det radioaktiva avfallet inte är ett så stort problem som man gör det till i väst.
Och återigen några kommentarer med anledning av folkomröstningen om kärnkraft som ska ske i april 1980. Det är inspelat i april 1979. Vi hör Fälldin och Ullsten bland annat.
Men fortfarande hoppas jag att man ska vara beredd att göra folkomröstningen helt meningsfull genom att låta folket ta ställning innan man har beslutat om att pumpa in ännu mera pengar i kärnkraften.
Ren partitaktik, säger moderatledaren Gösta Bohman om den socialdemokratiska omsvängningen. Bohman ansluter sig dock till den nya linjen och säger sig samtidigt eftersträva bred enighet om energipolitiken och frågorna i folkomröstningen.
Vår folkpartistiske statsminister Ola Ullsten, som förstås också har kommit med ett uttalande idag.
Det har stått klart för oss på ett tidigt stadium att det som inträffade i Pennsylvania måste leda till ett uppskov med de beslut som rör kärnkraft. Det har då ganska naturligt på nytt aktualiserat tanken på en folkomröstning. Regeringen är beredd att medverka till en sådan.
Hur ska man då kommentera det som har hänt? Jo, man kan konstatera. Socialdemokraterna har begärt ett rådrum. De har inte ändrat inställning i sak till kärnkraften. De har bara sagt att vi skjuter upp besluten 1 år för att vi ska kunna veta och vara säkra på kärnkraften.